Kryssningsfartyg som inte får lägga till någonstans. Som cirkulerar på havet planlöst med ett pågående hantavirus-outbreak. Det är filmiskt, det är starkt, men det krusar faktiskt knappt ytan i nyhetsflödet. Förutom hos dem som nu får sin stora bekräftelse på att befolkningsminskningsplanen har inletts från krafterna i skuggorna. Kommer ens Oddpod avsnitt 419 syna detta flytande palats av skräck, eller låter vi det stäva mot horisonten i det sakta mak? Vi får väl se. Det jag vet är att jag heter Billy Rimgard och med mig är som vanligt min vän och kollega Tobias Nordström. Tjena.
Hallå, 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 hallå.
Hej.
Lite mer än krusa utan har väl nyheten gjort ändå. Alltså jag tänker att det här känns ju som den typen av saker du och jag kanske läser om för, liksom, några gånger per år. Men nu, i veckan hörde jag ändå de prata om det här på P1.
Så då, ja, ja,
då,
ja, ja,
man,
ja, ja.
Då har det gått igenom bruset.
Det har det gjort, det har det gjort. Ja, det är ju spektakulärt, det får man ju säga.
Verkligen.
Det, ja. Men kommer vi, vi kommer väl kanske toucha lite på det här sen.
Jag har en liten genomgång för de som inte har hängt med.
Så det vore väl nästan tjänstefel att inte.
Ja, det är exakt. Det är sånt här vi är korrar, så att säga.
Ja. Ja.
Lite besviken att P1 inte har ringt, om jag ska vara ärlig. Men,
man är alltid det. Den konstanta lilla besvikelsen över att P1 aldrig ringer, det etablerar ens plats, ja, i den svenska näringskedjan. Jag satt och funderade häromdagen på att vi har ju känt varandra svinlänge. Vi har inte varit arga på varandra jättemånga gånger, i alla fall inte så att vi har uttryckt det. Det kanske är så att du eller jag har gått och knutit handen i fickan någon gång, men vi har ju liksom aldrig tjafsat riktigt.
Nej, inte riktigt. Jag minns något tjafs någon gång på fyllan. Det fanns en klubb.
De gills inte.
Exakt. Det fanns en klubb. Det var väldigt lindrigt, ska jag säga. Det fanns en klubb som, vad fan hette den? Den var liksom så här, jag tror att det var i Midsommarkransen. Och den var liksom så här medlemsklubb, och inte för att den var exklusiv på något sätt, utan snarare som ett sätt att komma runt alkoholtillstånd. Det här är 15 år sedan.
Jag tror att du pratar 20. Om den hemliga trädgården som låg nere vid macken. Det var ett sidoprojekt av honom, vi kallade det för Micke Greken, en snubbe som hade en restaurang, en grekisk restaurang i Kransen, och på somrarna öppnade upp en suspekt uteservering. Han stod alltid i sitt vita förkläde och rökte utanför sin restaurang. En mycket sympatisk herre som tyvärr gick bort för tidigt. Lite Midsommarkransen lore bjuder vi på.
Ja. Jag minns att vi en gång där i alla fall började tjafsa om... Alltså, jag minns inte vad tjafs... Jag minns att det handlade om historisk mat. Och Marco Polo var involverad, och vem som uppfann pizzan var involverat. Och någonting med tartarer som satt på kött under sadeln. Jag minns inte exakt vad det var vi började tjafsa om, men du på något sätt ifrågasatte. Jag hade liksom inte på fötterna, utan satt och sa saker för att, ja, vi pratade om historia på fyllan. Det är inte som att man så här, direkt källkollar allting, utan det var bara jag hade ett skönt snack, och du sa att det där inte stämmer, och så här, nej, men så blev det någon slags halvdispyt.
Tidsmarkör att det är innan smartphones, tänker jag.
Verkligen, verkligen.
Ja. Ingen kunde kolla upp. Det blev dålig stämning för ingen kunde kolla upp vad som gällde.
Nej, och sen också den här klassiska då, att man på fyllan liksom så här, i ett nyktert tillstånd bara, hade man ju bara, jag vet inte vad jag pratar om, men på fyllan ska man liksom på något sätt vidhålla någonting som man vet att man inte riktigt bottnar i ändå, av någon konstig anledning.
Jag minns i alla fall en gång när du blev väldigt upprörd på mig. Det är den enda gången jag minns. Och det var när jag slängde ur mig en grej som jag brukar slänga ur mig. Jag visste inte att den träffade så illa. Det var när jag sa att i hockey har man ju ingen taktik. Där trampar man bara. Och du blev verkligen, jag har aldrig sett dig så genuint upprörd. Som att liksom... Som det påståendet. Och jag insåg där och då att aha, det här påståendet att det liksom inte finns någon taktik i hockey, att man bara trampar, det får man inte slänga sig med hur lätt och ledigt som helst, tydligen, när det är folk som kan sin hockey i närheten.
Alltså, jag brinner ju inte för hockey, men tydligen då så finns det, att faktumet att jag spenderade liksom tre dagar i veckan i 11 år av mitt liv med att spela hockey satte väl sina spår någonstans. Det är som att du förelämpade ett syskon eller någonting. Även ifall jag inte har kontakt med syskonet så är det fortfarande mitt syskon på något vis.
Nu har ju min dotter fått ett NHL-intresse. Jag vet inte varför. Hon följer Boston Bruins. Och jag liksom sitter med och tittar lite grann. Ja, mitt hockeyintresse är ju väldigt, väldigt lågt. Men det är mysigt att sitta och kolla. Men tog hon upp det här om taktik i hockey och sa att det är så svårt. Och i fotboll så ser man ju hur lagen spelar. Liksom. Det är så svårt att se det i hockey. Och jag kläckte ur mig en... i hockey finns det ingen taktik. Man bara trampar. Mm. Så ja. Men sen så var jag tvungen för att inte ha sått något frö som liksom någon annan går i taket på henne någon gång. Så säger jag, jag brukar säga så för att jag tror att det upprör folk som pysslar med hockey. Så där. Men det är ju, så är det såklart inte. Det finns säkert taktik och så vidare. Fast forward, matsalen i hennes skola. De är några stycken från hennes klass. Några jobbiga killar som försöker trycka på knapparna för hennes klassföreståndare eller mentor. Som är en asskön prick. Han deklarerar att ni kan inte trigga mig. För jag är världens minst lätt provocerade person. Men han är också tränare för ett ungdomslag i hockey. Så Ellen säger, min pappa säger att i hockey finns det ingen taktik. Utan att det handlar bara om att trampa. Och han tittar på henne.
Jag gillar också att hon liksom så här, att hon hänger ut dig här. Ja.
Nu blev jag provocerad. Så att jag skulle säga att den här är nu bekräftat att om man vill verkligen in och peta med pinne på någon som kan sin hockey så är det nu en bevisat bra provokation skulle jag säga.
Men det är väl också, jag gissar att det handlar om att så här, vi få tänkande människor som jag är ingen hockeyorakel på något sätt, men som har lite mer insikt i hockey. Vi har väl liksom fått stå ut med att hockey är just en sån kötthuvudsport. och det är det ju på många sätt. Alltså det går ju inte att sticka under stolen med. Det är ju inte, men och sen all sport har väl en kötthuvud, koefficient i princip. All fysisk sport i alla fall. Det får man väl bara tugga i sig. Men jag gissar att det liksom så här, i och med att det finns det liksom, ja, köra in med huvudet i sargen perspektivet på hockey så är det liksom om man vet att det kanske finns någonting mer där att man reagerar.
Ja.
Mm. Men så nu har din dotter nu står i dålig dagar med sin lärare nu då helt enkelt.
Nej, de har bra banter. Det är ingen fara. Men jag tyckte det var kul att den fungerade. Den har legat och jäst här i 20 år och nu kom den till användning igen. För,
ja. Jag kanske får ta med mig en whiteboard och komma hem och köra en liten dragning, kanske.
Så måste man trampa. Här måste man trampa. Ja.
Kan du repetera? Jag hade en gång i tiden när jag gick en hockeyskola. När man spelade hockey så kunde man ju ibland gå liksom så här, på sommaren på liksom läger. Och jag var på ett läger i Mora en gång där vi under 2 dagar hade Leif Bork som tränare.
Oh.
Och de som känner till Leif Bork vet vem det är. Men annars, vad ska man säga? En profil kan man säga då.
Ja.
Och hans teoripass, de var ändå jäkligt intressanta. Det var mycket mer, vad ska man säga, på ett flummigt teoretiskt plan än liksom så här rita liksom uppspelsrörelser och spelkombinationer. Det var mycket mer ett liksom så här prata om vikten av arytm i kroppen och grejer liksom så här, som jag inte hade väntat mig och som än idag var liksom jag minns de genomgångarna än idag så att säga.
Fan vad fett.
Men åter till då det här virusskeppet. Jag gissar att de flesta har sett swisha förbi ändå, även ifall det liksom inte har varit jättestora nyheter. MV Hondius, det nederländska kryssningsfartyget som just nu befinner sig på Atlanten, har ju då hamnat i en prekär situation i och med att man har ett sjukdomsutbrott ombord i form av hantavirus. Det här skeppet då är ungefär 100 meter långt, 150 passagerare ombord, tar max 170 passagerare, så inte helt knökfullt. Eller snarare så här, det var 150 passagerare när man kastade loss. Nu är det liksom lite osäkert, för folk har flugits av och lämnat det här skeppet i lite så här halvt... det är lite High Chaparral, kan man säga.
Mm.
Det vi vet då hittills, jag ska ge en liten tidslinje på liksom så här händelseförloppet här då. Ja. Och det här skeppet, ska vi inleda med att säga, det är liksom ett kryssningsfartyg, men det är liksom inte ett lyxigt kryssningsfartyg. Alltså så här, det är bekvämt ombord och så vidare. Man åker med det på semester, men det är liksom inte 16 pooler och minigolfbanor och biografer och så vidare. Utan de som är ombord på det här kryssningsfartyget, det är framför allt då, om jag har fattat rätt, människor som är intresserade av marinbiologi och fågelskådare, ornitologi. Och det är ganska dyra biljetter att åka med det här skeppet. Det kostar liksom över 100 000 per skalle. Och anledningen till att man gör det är att man får besöka platser framförallt i Sydpolens skärgård som man annars liksom har svårt att nå. Det här är ett kryssningsfartyg som har ett väldigt tjockt skrov, så att det kan köra genom is och grejer, vilket gör att det är det som liksom gör det här skeppet lite speciellt. Så de som åker med det här skeppet, de är framförallt intresserade av att besöka öar i Sydpolens skärgård och små öar i Atlanten, där man då till exempel kan se fåglar som man inte kan se någon annanstans på jorden. Så att någon slags avancerad form av Pokémon-samlande, eller vad man ska säga. Men det som har hänt då är att den 1 april så lämnar det här skeppet Ushuaia i Argentina. Det är den mest söderbelägna staden i hela världen. Alltså den ligger Sydamerikas sydspets. Och från där då så gör man ett antal stopp i Sydpolens skärgård, lite Sydpolen öar och andra platser innan man då vänder upp mot Atlanten för att sätta kurs mot, vad heter det, Kanarieöarna. Det är det slutgiltiga målet, så att säga. Men den 11 april då så, vad heter det, dör en passagerare. Och vad heter det, den här passagerarens kropp och hans fru flygs av skeppet med helikopter till Johannesburg, och även då frun insjuknar, och den 24 april så flyger de till Johannesburg, och den 26 april så dör frun också i Johannesburg. Mm. Sen då den 27 april så skickas ytterligare en passagerare till Johannesburg för att läggas in på sjukhus. Och när vi spelar in det här då så är de senaste uppgifterna att den här personen befinner sig i liksom kritiskt men stabilt tillstånd och är då smittad av hantaviruset. Vilket man då... det är liksom lite så här... Man vet ju heller inte vad som är hantavirus och vad som inte är hantavirus, så att säga. Utan man liksom testar ju inte alla, och man, liksom, man vet inte... Så här, om någon är sjuk ombord så förutsätter man att det är hantaviruset. Men jag menar, tekniskt sett så kan du ju få någon annan förkylning eller lungsjukdom eller någonting som påminner om hantavirus. Det finns ju liksom inget sätt ombord att säga att det här är definitivt hantavirus, så att säga.
Nej.
Men så då 27 april flygs den här tredje passageraren, och den 2 maj sen då så dör en liksom ytterligare en passagerare ombord. Det är den tredje som dör, och än så länge då så finns det totalt 5 bekräftade fall av hantaviruset. Den 3 maj sen då man lägger till vid en hamn i Praia och ligger där i några dagar, men man får inte gå i land, utan man hålls liksom lite grann i karantän och liksom letar efter vad man ska vad man ska göra, och den 6 maj sen då så bestämmer man sig för att man ska sätta kurs mot Teneriffa, alltså Kanarieöarnas största ö, och lägga till där under protest då från Fernando Clavio som är president i den spanska regionen som Teneriffa tillhör. Så det är liksom lite så här oklart. Den 7 maj då så, vad heter, har man fått klartecken att man får lägga till på Kanarieöarna, och där ska, vad heter det, så dit är man på väg nu då, och där ska liksom passagerare och besättning tas om hand och under medicinsk övervakning. Exakt hur det kommer gå till är väl liksom inte helt klarlagt, för Fernando Clavio är då fortfarande ganska negativ till det här och menar att lokalbefolkningens säkerhet inte kan garanteras om man släpper i land alla passagerarna. Ombord då så har 2 stycken passagerare rapporterat, det här skrivit bland annat DN skrivit om, att ett 20-tal personer lämnade fartyget för redan 2 veckor sedan. Mm-hmm. Och att en av de här passagerarna uppges nu då ha insjuknat i hantaviruset i Schweiz. Och det finns ytterligare 2 fall i USA då av personer som var på det här skeppet men nu då är, har insjuknat då på fastlandet.
Så det att, att ha lämnat skeppet i förtid, snacka om att dodge a bullet.
Ja, eller de gjorde ju inte det där, som att de i praktiken tog med sig hantaviruset.
Just det.
Så den här liksom karantänstrategin man har haft, den har ju liksom då skitit sig, kan man säga. Och det här då, det som är liksom lite speciellt här är ju då att hantaviruset sprids i vanliga fall från olika gnagare till människa och mellan andra djur också. Men det är så människan kan insjukna, att man blir smittad av en gnagare. Och sen då så smittar det inte mellan människor. Men det finns då en variant av det här viruset från anderna som smittar mellan människor. Och det här viruset uppskattas ha, den här varianten av viruset uppskattas ha en ganska hög dödlighet. Det är en dödlighet på uppemot 30-40%. Men däremot då så är liksom den inom citationstecken goda nyheten här är att det sprids ganska, det är ganska dåligt på att spridas mellan människor. Alltså man måste ha ganska intim kontakt med en människa som är smittad för att själv åka på det här. För det är det då alla har liksom oroat sig för nu i veckan, med att så här, är det här coronaviruset igen nu? Är det liksom, blir det pandemi? Men där har ju då liksom smittskyddsmyndigheter och andra experter på virus och epidemiologer och så vidare har liksom pratat om att så här, man ska liksom inte utesluta någonting. PGA, that's what they do, de utesluter inte saker, men de säger att så här, det är en väldigt liten risk att det skulle bli liksom en större epidemi av det här, just för att så länge man liksom är försiktig så är det ganska svårt att det här får liksom större spridning, och det är också en sån här sjukdom som man inte smittar, man smittar inte andra under en särskilt lång tid, till skillnad från exempelvis covid där det kunde vara att du kunde i princip smitta i 3 veckors tid. Och du kunde ha först en lindrig variant som du kunde gå runt med och smitta folk. Och sen efter typ 10 dagar så bryter den ut och blir en mer aggressiv sjukdom. Så funkar liksom inte den här versionen av hantaviruset. Så att det ska liksom vara lugnt. Men det är någonting med just den... Det är ju början på en film, just den här grejen med att folk har lämnat då i smyg. Och att det liksom så här bara... Att det kommer från två passagerare som säger att jo, men det lämnade folk för 3 veckor sedan som också var sjuka.
Just det. Det är början på akt 3, när man tror att man har under kontroll.
Ja. Och liksom anledningen då till att folk blir sjuka på den här båten, det är ju liksom därför att då är du ju ganska på en ganska isolerad plats tillsammans med de som är sjuka, så att säga. Så att, ja. Men de som har blivit intervjuade som är ombord säger att det är ganska god stämning ombord. Det är liksom folk tittar på film och läser böcker och dricker varma drycker och har en ganska liksom gemytligt. Man kan väl säga att, vad heter det, det kanske inte blev den resan man hade väntat sig, men det verkar liksom inte vara något slags vad säger man, när man gör, fan nu tappar jag ordet, när man gör upplopp mot, eller liksom uppror mot kaptenen, myteri, det är inget myteri på gång eller något sånt där.
Ja, men det var också, de kanske sitter och jämför olika arter de har skådat på sin resa. Ja. Gemensamma intressen, det är ju inte som att vara ihopbakad med på en finlandsfärja med kreti och pleti. Jag tänker att det här är nischintresse. Det är, ja.
Ja. Sista uppgiften då är ju att amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC, de har ju också bekräftat att tre personer i tre olika delstater är liksom just nu under övervakning för möjliga hantavirusinfektioner efter att ha befunnit sig ombord på det här skeppet då, skrev New York Times igår. Så att, ja, vi spelar in det här fredag den 8 maj, så att saker kan ju ha hänt när liksom det här släpps och när folk lyssnar. Så att, ja.
Jag ska byta ämne till någonting som absolut inte går att hitta någon bra övergång till.
Mm.
Jag ska be dig beskriva liksom en bild här. Du får göra så gott det
går. Vi går ombord på ett nytt ämne helt enkelt.
Vi går ombord på ett nytt ämne.
Ja du, det här är någon slags elektronikkomponent, svårt att säga vad, exakt vad. En sån klassisk grön kiselbräda med ett gäng komponenter som är fastsatta och lite kablar som löper, några batterier, några motstånd, några reläer och sen några datachip då. Och i mitten kan man väl säga så är det ett chip som har en vit sticker på sig som det ser ut som att det är ett upp- och nervänt F på från det här perspektivet. Och det chipet är inringat med gul markeringspenna. Och den här kiselbrädan sitter också i någon slags metalllåda som är öppen som kameran tittar ner i.
Mm. Vi startar där. Det kommer ta oss ut på en resa som helt har förändrat min världsbild.
Oj, 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 oj.
Ja. Vana lyssnare av podden vet, apropå tjafs vi pratade om inledningsvis, så har jag nog bara tappat det på riktigt en gång i podden. Och det var när vi pratade om glassbilen och melodin. Kommer du ihåg det?
Just det.
Att jag hade en rant som gick ut på att det är sinnessjukt att man liksom upplåter vår närmiljö till detta akustiska oväsen som är glassbilens reklamjingel, eller vad man ska säga, entréjingel, nu är jag här jingen. Och jag har väl inte ändrat åsikt i det tidigare, förrän den här bilden dök upp på ett forum. Den här inringade,
nu är du för glassbilens melodi plötsligt.
Den här inringade chippet som du visade, det är alltså där själva melodin, det är ett EEPROM heter det. Det är där melodin till glassbilen ligger sparad. För det här är innanmätet på en tuta från 80-talet.
Mm.
Och det kanske inte säger så mycket. Varför dök den här upp på ett forum som jag hade? Jo, det finns ett Instagram-konto som heter Glassjörn, eller Glassjorn. En person som är, jag vågar påstå utan att känna honom, att glassbilar förmodligen är hans största passion i världen. För det här kontot dokumenterar noggrant olika glassbilar med olika registreringsnummer, med djup domänkunskap om olika typer av teknikgrejer, lackering. Det här är en modell från 1997, det ser man på de här detaljerna och så vidare. Ett otroligt nischat nördkonto för glassbilsentusiaster. Och det är därifrån som de här bilderna kommer då.
Och det är liksom just, det är bara hemglass som är liksom, finns det liksom, jag har dålig koll, finns det fler glassbilsföretag att hålla koll på i Sverige? Eller
är det fanns ett som bara hette Glassbilen. De snodde liksom hemglassreferensen.
Ja, smart.
Ja. Men vi pratar om hemglass. Vi pratar om de ljusblå Mercedes-Benz pickupperna typ, som åker runt och tutar och säljer. Men varför dök det här upp då på ett forum där jag hänger? Jo, det här var en bild som hade tagits från Glassjörns Insta, så hade den varit inne och snurrat i någon Facebookgrupp och så hamnar den på ett musikforum jag hänger. För chippet bredvid det inringade, till vänster om det, var det någon som tittade närmare på och ser att det här chippet är ett SID 6581. Säger det dig någonting?
Ingenting.
Nej. Sid 6581 är ett av de mest
ikoniska... Jag gillar tanken på att det är hos en lyssnare just nu bara så här, va? Alltså att det säger någonting. Ja, men förlåt, ja. Fortsätt. Ja.
Sid 6581 är ett av de mest ikoniska ljudkretsarna i historien. Och varför då? Jo, det var den som satt i Commodore 64. En hemdator som sålde liksom... Ja, jag vet inte hur mycket, men kanske 200 000 ex eller någonting i Sverige. Det stod en Commodore 64 i varje hem ett tag på 80-talet. Och den har ju ett extremt ikoniskt sound som vi idag förknippar med just liksom dataspelsmusik och så vidare. Så då visar det sig att, aha... Dels det här inringade chippet du ser, det är ju ett EEPROM då, där själva melodin är lagrad, och bredvid sitter ett ljudkretsen SID som gör själva det här ljudet. Och här händer någonting, för att på det här musikforumet, de här SID-chippen, de är djupt eftertraktade. I början av 00-talet så var det en svensk synttillverkare som heter Electron som skulle göra en synt som byggde på det här. Så man kunde liksom spela Commodore 64-musik fast med en synt. Men de fick lägga ner den tillverkningen för det saknades SID-chip. Mm-hmm. De har liksom stått i de här burkarna så länge och det är svårt att hitta hela SID-chip.
De har liksom förtvinat, de som finns helt enkelt.
Precis. Mm. På eBay, jag tror de går runt 2000 styck och köper ett fräscht där liksom. Men hallå, vänta. Betyder det här att vi har potentiellt en hel hemglasflotta där ute som bara har SID-chips som väntar på att...
Lämlästas.
Lämlästas, exakt. Ja. Vad som händer nu är att den här tråden... splittas i tre, kan man säga. Och vi ska försöka hålla ögonen på alla tre här för att landa i... Den första kan vi beta av på en gång. Det blir direkt en diskussion om taktarten i hemglasmelodin. Mm. Ganska svår taktart. Det går ju... Försök att liksom klappa takten till glassbilsmelodin. Det är inte lätt. Är det 6/8 funderar någon? Är det till och med 2? Är det så att den går över till 3/4 halvvägs? Och bla bla bla. Men till slut kommer lösningen. Och lösningen är att det är rak 4/4-takt. Men man får inte börja räkna på den första tonen. För att den första tonen är det som heter förton.
Mm.
Så att det blir någonting sånt här. Förstår jag menar? Så att det är rak 4/4. Då kan vi liksom lägga den till... kan lägga den till historien, för att det var ju det första som folk tänkte. Om vi kan rippa det här EEPROM-et och se koden för melodin, då får vi ut taktarten. Det var liksom så. Men sen börjar två spår här. Och de två spåren är att dels hitta såna här lådor som är utrangerade. För med lite research på Glassjörns Instagram så visade det sig att
Och då är liksom drömmen, det är sen då att tjäna 2000 spänn på eBay. Eller vad är liksom...
En mecka, tror jag. Ja. Att liksom ersätta sitt trasiga SID-chip. Men framförallt rädda dem. Det är nog det. Det är rädda dem. Någon researchar och hittar då på den här Glassjörns sida att det var modeller mellan 1981 och 2010 som hade SID-chippet i. Så att de har haft fräscha SID-chips i sina tutor ända fram till 2010. Det är helt mindblowing, det är absurt. Och man kan också läsa sig till att det pågår ett utbytesprogram. Från gamla tutorna ska ersättas med en ny digital där melodin ligger sparad på digitalt helt enkelt. Tidigt i tråden som mejlas till Mercedes-Benz. Hej Mercedes-Benz, jag har en märklig förfrågan som jag hoppas kan hitta rätt person. Lastbilarna som körde hemglass tillverkade av er upp till 2010 innehöll en kulturellt oerhört eftertraktad reservdel. Det är chip som producerade själva hemglassmelodin. Se bifogad fil för bild. Jag undrar om ni har kvar några av dessa chip. Kan få mig att komma i kontakt med någon som antingen har eller kan veta information om dessa chip.
Men det kan inte vara Mercedes som byggde melodilådorna, eller?
Ja, det vet jag, oklart.
Stinky underleverantör.
Chippet som vi pratar om är en trerösters analog digital synthesizer med 4 vågformer, kapabel till 9 oktaver. Idag varför meddelar man det här till Mercedes?
Ja. Jag vet inte, det är så att Mercedes-Benz ska förstå vidden av det här. De måste ge bakgrunden till Mercedes-Benz så de förstår vad det är de sitter på.
Och det kommer inlägg av såna här saker. Jag analyserade lite igår från ljudet av den här YouTube-videon. Det kan absolut vara SID med en fyrkantsvåg som är något högpassfiltrerad. Jag noterar 2 saker. Noternas frekvenser ändras en stund innan amplitudenvelopen triggas. De som skapat SID-musik vet att den har en envelope bug så att attacken kan bli försenad. Och sen lång utläggning om varför det här ljudet faktiskt talar för att det är SID. Och den elektroniska delen av det här pågår. De vill rippa EEPROM-et, för om man kan få koden ut från EEPROM-et. För så här, idag när vi gör musik så tänker vi att musikprogram är så här, man startar upp GarageBand och håller på och triggar liksom så. Commodore 64 SID-chip, not so much. Du programmerade det med assembler. Så att de stora musikerna som man minns från Commodore 64:s glansdagar, det de gjorde var ju att de programmerade sin musik rakt mot SID-chippet. Liksom, helt absurt. Men det här EEPROM-et då, där koden ligger, den ska rippas. Så det blir ett sidospår som handlar om det, där det är liksom... jag har en programmerare, Hilo All 03, som kanske skulle klara chippet. Tyvärr har jag inte ISA-kortet som behövs för att interfacea den. Det finns då Gerber-filer och BOM tillgängliga som någon reverse-engineerar. Så jag funderar på att beställa PCB. Det här EEPROM-et ska dekodas. Här någonstans glider glassjörn in i tråden. Hej allihopa, det var Jörn här. Så roligt att läsa alla inlägg. Jag blir så glad när alla är så entusiastiska och intresserade av mitt intresse. Ja, glassjörn, det kanske inte bara är ditt intresse som folk är intresserade av. Det är nog det här SID-chippet, men fine. Man kan läsa det så. Jakten på de här utbytta. Det är någon som skriver att så här, om den här utbytesprocessen har pågått, vad har alla gamla lådor tagit vägen? Kontakt med Hemglass. Tyvärr har vi ingen statistik över hur många eller vilka bilar som använder just dessa speldosor. Däremot kan jag se att vi har ungefär 80 bilar kvar i fält som är från årsmodell 2010 eller äldre. I många fall väljer vi att konvertera från den äldre speldosan som du skickar bild på till en nyare och mer modern variant. Därför är det inte osannolikt att det kan finnas några av de äldre speldosorna kvar på depåernas hyllor efter sådana byten. Men exakt hur många är svårt att säga.
Och den här hemglasmedarbetaren vet ju inte vilket hopp den väcker när den skriver så.
Hemglasdepåer finns. Samtal rings. Från depån i Uppsala meddelas glatt att men vi har ett dussin sådana gamla speldoser liggande här. De kan ni komma och hämta.
Oj!
Så ja. Nu organiseras den stora räddningen av ett dussintal speldosor.
Några av Sveriges mest ljusskygga människor går man ur huset för första gången sedan pandemin typ.
De meddelar att ungefär 11 av dem är vanliga, men sen finns det också en prototyp. Kan meddela att glassjörn direkt räcker upp handen för att få prototypen. Det här är ju liksom the holy grail. Vad är det som pågår? Under tiden, glassjörn har ju redan såklart en sån här speldosa hemma. Så han åker hem till Joey, som är den som är mest aktiv i den här elektronikrelaterade delen. Han åker hem med den som han redan har till honom. Och de lyckas rippa det här EEPROM-et då för att få ut melodin. Så nu har vi helt plötsligt då förutsättningarna för att kunna bygga en egen glasstuta hemma. Eller du kör den i en typ en Raspberry Pi eller någonting tillsammans med ett SID-chip.
Men ja, just det, SID-chipet behövs fortfarande, för det är liksom själva instrumentet.
Ja, exakt. Och koden är skriven specifikt för SID-chipet. Men varför man ville rippa den här EEPROM-en var ju då för att då kan man ju konvertera den koden till att spela den med en softsynt typ.
Just det.
Och då får man liksom the original tempo, the original tone. Men bil rullar mot depån i Uppsala, det blir en fika tillsammans med mekanikerna där. De sitter och snackar lite och de åker därifrån med 12 stycken exemplar av tutan som det sen då blir någon slags utlottning om på det här forumet. För det är så många som är intresserade av att ha de här. Och Joey påminner glasjörna att han vill nog gärna rippa den här prototypens EEPROM också för att se vad som hade förändrats.
Just det.
Och det finns två känslor i mig. Dels så älskar jag när det blir en kollektiv insats. Någon form av kollektiv... folk drar sitt strå till stacken och gör det de kan utifrån var de befinner sig geografiskt, vilken kompetens de har och så. Men alla har samma inställning att det här är en kulturskatt. Vi måste rädda the original sound av vår barndom när glassbilen kom. Och extrapolerar man det till min åsikt om glassbilen, då inser jag ju liksom att soundtracket av en 9-årings pojkrum hemma hos en kompis där vi med stort tålamod sitter och väntar på att Last Ninja 2 ska orka ladda in på Commodore 64. Soundtracket till det är ju då exakt samma soundtrack.
Just det.
Som att glassbilen stannar nere på hörnet. Och det här betyder ju per definition då att jag inte kan kategoriskt vara emot glassbilens tuta
längre. Det är liksom soundtracket i folkhemmet i fler bemärkelser än en, så att säga.
Ja, exakt. Det är samma hjärta, det är samma kod. Jag kan inte, jag måste byta fot 100% här nu och helt plötsligt omfamna hemglassbilens ljud som en del av vad det innebär att vara svensk.
Ja. Det är ju också så, någonstans här är det ju någon form av bevarande av en lägereld som numera bara är liksom några få glödande kol som syns här.
Absolut, men jag tyckte det fanns något fint i det här att så många gick i taket på tanken över att de här förmodligen bara skickas till skrot när man byter ut dem. För på den här bilden jag visar dig, det är ju det är gammal elektronik. Det är inga såna här Kina-maskinmonterade, alltså inlödda komponenter eller någonting. Allt är throw-hole och man ser verkligen att det är tidig 80-tals teknik liksom.
Ja, verkligen. Och en sak som vittnar om att det här är gamla grejer, det är ju alltså att det är så stora tomrum i kiselplattan. Alltså, nu för tiden så är ju liksom, om man kollar på valfritt moderkort i en dator, så sitter liksom allting supertight för att spara utrymme i designen. Här är det ju liksom, du hade fått in 3 sådana där speldosor i den där lådan egentligen, om du hade liksom trängt ihop komponenterna.
Ja, exakt.
Men då ska du fixa, eller så, det ska väl tilläggas då, jag gissar att det finns fler hemglassdepåer. Det är inte bara Uppsala, så att det kan väl dyka upp fler speldosor.
Och utbytningsprocessen pågår. Jag tror inte, det är inte allt, det var fortfarande 80 bilar på fältet som var tillverkade före 2010.
Och det är någon som fyller 50 om några år, va? Så om det är någon där ute som vill fixa en fin present till Billy, så ring din lokala hemglassdepå.
Ja, ja, vem vet, vem vet. Ja, nej, men som sagt, jag tar med mig saker från det här. Jag tar med mig. Jag tycker att det finns något härligt i denna kraftsamlandet kring glassjörns intresse.
Mysigt.
Men vi ska väl lämna glassbilen därhän, men stanna kvar i kylan. Vi har ju lovat Everest updates. Oh my god, det händer grejer på Everest. Sist var det tvärstopp, kommer ni ihåg det? En stor serac, en gigantisk isklippa kan man väl säga, som har skjutit ut över the Kumbo Icefall som man måste ta sig igenom. det har skickats ut en officiell varning om den där Seracen. 55 meter lång, 28 meter hög, 37 meter bred. Ska jag inte bort när det är is, när det isflaket kommer. Det ska jag inte.
Det är några ton, det är det ju.
Ja. The Serac has multiple cracks and may collapse at any time. We strongly urge all expedition operators and climbers to exercise extreme caution beyond section 4. The following safety measures are mandatory. Och sen så kommer det en massa tekniska detaljer om hur man ska...
För det vi pratade ner... om förra veckan var ju att då, vad heter de? The Ice Doctors, eller vad heter
ja.
De? Som
ja.
Snitslar banan och lägger ut stegar och annat under den här passagen. De har inte kunnat göra årets rutt på grund av då det här tillståndet som råder med den här isblocket.
Exakt, men tiden tickade och på eget bevåg. Kanske inte. På order uppifrån, förmodligen, så har de nu under den här hängande seraken konstruerat en väg. Och så står det längst ner i det här safety issuet. Please note, although the route is now open, it is not safe due to the serac.
Okej. Okay.
Vad kan gå fel, undrar man. Ja, då är det så här att det här att man har lagt årets rutt genom det här Kumbu Icefall, som då är en form av splittrad glaciär, kan man väl kalla det för. Det betyder ju att de som ska sätta rep uppe på berget nu har kunnat börja klättra upp och sätta repen och förbereda för säsongen där uppe. Och det är ju väldigt, väldigt sent. Så här dags så borde ju de första summits ha kommit. Det betyder också att expeditioner kan börja slussa sina klienter för att anpassa sig till luften på berget. Men hela tiden under det vakfulla ögat av den hängande seraken.
Men vad är då, vad heter det, det kanske inte du vet såklart, men liksom är förhoppningen då helt enkelt att den inte ska rasa eller kollapsa överhuvudtaget under den här perioden när folk bestiger? Är det det ja. Som är liksom förhoppningen? För jag menar så här, ja. Man vet ju att förr eller senare så åker den där ner.
Japp.
Och då är det bara att man håller tummarna att det sker någon gång i sommar sen, typ.
Exakt, exakt. Uppmaningen till de organisatörerna är att rör er fort genom denna sektion.
Just det. Men jag menar så här, kan vi ha ett scenario här där den där faller och folk istället blir liksom strandade på andra sidan?
Just det, det kan
och
säkert
inte,
hända.
Inte komma
fast
ner.
Då kan man ju alltid ha helikoptrar ner dem
oh,
när
ja,
de är så lågt ner. Men hur går det då för våra team som är där uppe på och håller på och sätter rutten? The weather is now bad on Everest. Heavy snow at advanced base camp with high winds at camp 2. The rope fixing team is hunkering down until it passes. The good news is that this appears to be a short-term event. Now for the bad news. Och då är det så här att ett stormsystem kommer passera Everest den 9 och 10 maj, nu är helgen alltså, with up to a foot of new snow accumulation. Så det kommer snöa en fot. Brief summit window thereafter. Then the jet streams sits on top of the summit mellan den 14 och 18 maj. If they can't get the summit open by 13th of May, then we will see what happens. Så att en storm rullar in i helgen, en sån här jetstream, det är så här jättestarka varma vindar, kommer vara på toppen 14-18, då kan man inte bestiga. Och som sagt, ropefixar-gänget, de härdar ut en dåligt väder i camp 2 just nu. Så att, ja.
Men då även då liksom en fot snö i helgen innebär väl att eventuella rep som har satts kan ju, behöver väl också dubbelkollas och kan, även kanske dras om. Vilket ju då, vi säger då 9-10 nu så drar den här stormen förbi Och sen, vad sa du, när var den här...
14-18.
14-18, det är alltså nästa helg. Det är ju en kort, liksom 11-12-13, då eventuellt rep kan sättas.
Japp.
Och sen är vi framme då, liksom slutet av maj. Det ser mörkt ut ju.
Ja, det ser mörkt ut. Det ser mörkt ut. Och det finns väl goda förutsättningar för att säsongen får en punkt av att den här jävla seracken ramlar ner i huvudet på några som håller på att lufta sina klienter för att anpassa dem till berget liksom.
Ja, för när finns det tid för det? Nu har folk då börjat ta sig upp till second base camp då, eller?
Nej, bara de som fixar repen. Själva klättrarna, de rör sig fortfarande bara mellan camp 1 och base camp.
Ja, okej, okej. Ja, fan vad... det måste kännas tungt att veta att så här, det är ganska stor risk att det inte blir något överhuvudtaget.
Ja,
Samtidigt känns det ju också kämpigt att vända hem. om man tagit sig till Mount Everests fot och första basecamp, då vill man väl liksom kämpa på in i det sista, det kan jag ju föreställa mig.
Mm.
Men det blir en spännande pingst på Everest, helt enkelt.
Definitivt. Ja, jag håller öronen öppna, så får vi följa upp hur det har utvecklat sig till nästa gång.
Men förlåt, du nämnde som någon slags liksom lite deadline-datum där som man ju då kan hålla koll på. 19, vad sa du?
Ja, precis. 19, alltså om de inte har... eller rättare sagt, det var väl den 13, va? Sa jag inte det? När jag stängt fliken. Mm. Ja, 13 maj är ju innan då The Jetstream piskar toppen. Men medan Jetstreamen piskar toppen så finns det ju fortfarande möjlighet att klättra lägre ner. Men det optimala är väl om folk är redo för action direkt när den jetstreamen har lagt sig, för sen är det liksom inte så många dagar kvar innan det börjar bli för varmt, för då är det ju, blir det istället stenras när isar smälter och sådana saker.
Ja, får vi se, det kommer säkert nya order uppifrån.
Ja, exakt.
På tal om Everest då, en kompis till mig skrev till mig efter förra veckans avsnitt när vi pratade om det här och svårigheten med att ta sig upp på Everest och så vidare, skrev bara frågan, datacenter på Everest, när? Vilket jag tyckte hade någonting ändå på något vis. För det känns ju som att vi lever ju i en tid nu där det är datacenter, alltså vad man än tänker på så är den första tanken, en del av jordens befolkning tänker, finns det en datacenterlösning där? Eftersom att det finns stora pengar att tjäna på att bygga datacenter och framförallt att bryta ny mark och komma på nya sätt att bygga datacenter. Den här frågan ekade återigen i mitt huvud när jag i veckan läste en nyhet om företaget Pantalassa. Har du hört talas om dem?
Nej. Olycksbådande namn.
Är det? Betyder det någonting? Eller?
Nej, det bara lät aggressivt.
Ja. Det är då ett amerikanskt företag baserat i Oregon som då i veckan gick ut och berättade att man har tagit in nya pengar och fått 140 miljoner dollar av Peter Thiel, Palantir-dåren Peter Thiel, som var en PayPal-grundare i från början, har jag för mig. Han har helt enkelt då gått in med pengar i deras projekt att bygga datacenter på havet.
Aha.
Och det här är ju då liksom den gamla drömmen som ju liksom har funnits ganska länge om att bygga någon form av teknik som utvinner el ur havets rörelser. Alltså att havets strömmar rör sig. Då borde man ju kunna sätta någonting på havets botten som liksom böjer sig och tar kraften från strömmen och omvandlar den rörelseenergin till el genom långa kablar och så vidare. Och det är precis den typen av teknologi då som företaget Pantalassa jobbar med och försöker utveckla. Man har då det är som en flytande boj som är jättestor, som ligger på ytan, och sen har den som en gigantisk pinne då ner under havsytan som av strömmarna då liksom rör sig och skapar rörelseenergi som genererar el i den här bollen. Och förhoppningen då är ju nu, de har ju varit smarta här, de har ju märkt att så här, den här liksom fossilfria drömmen, den verkar liksom inte locka till sig riskkapital. Men om vi tar då den här bollen som ligger och guppar och sätter några AI-chip i den istället och låter havets strömmar liksom mata sin energi till AI, då kanske riskkapitalisterna vaknar. Och så verkar det liksom mycket riktigt ha blivit.
Är det man kallar för en pivot?
Ja, exakt. Så att nu då så, alltså jag gissar att deras förhoppning är liksom då att använda AI-pengar, dels för att bygga då såna grejer, alltså AI-farmar ute till havs, men att det i sin tur då kan liksom leda till pengar där man kan utveckla mer ren energilösningar av de här, av deras teknik, beroende då på hur det funkar med AI-processorerna. Men vad känner vi? Är det svårt att veta om man ska känna någon slags så här hoppfullhet runt det här. Alltså är det här ytterligare ett steg mot fri oändlig energi, eller är det liksom AI-psykosen tröskade ett varv till bara?
Men jag tänker så här, jag läste en artikel om de har byggt något så här gigantiskt datacenter i Georgien. Lika stort som Manhattan typ. Och som ett brev på posten så bara alla byar i närheten, de har inget vatten. Det kommer ingenting ur kranen liksom. Och med tanke på den liksom rovdriftsstil som man kan köra när man liksom landar in som något företag i ett land där kanske liksom medborgarnas rättigheter inte alltid sätts i första rummet, så tänker jag så här, det är ändå bättre med de här grejerna som ligger ute och guppar på vattnet i sådana fall, än att man bygger de här superstora komplexen som bara gör platsen obeboelig. För där blir de ju en cancer. Det är lite som alla de här återvinning, alltså när man fotar så här med teknik och återvinningsplatser i Bangladesh liksom. Just folk det. Går omkring och det bara ryker och fy fan, alltså det är sån ekokatastrof. Och eftersom ett stort datacenterkomplex verkar ha ungefär samma påverkan på sin omgivning som en Tjernobyl-reaktor, så känns det ju ändå som att om de där kan ligga ute och guppa på havet någonstans där ingen ändå är, så kanske det kommer, jag vet, ni behöver inte mejla. Migrationsmönstren hos späckhuggarna kommer störas. Jag fattar. Men vi letar inte efter optimala.
Jag gillar att du motar våra marinbiologlyssnare i grind direkt.
Ja, men jag orkar inte. Jag fattar. Men så här, ut med 2000 sådana där i någon skönt kluster, så får späckhuggarna hitta nya migrationsmönster då. Jag vet inte, det är någon slags så här masspsykos. För 10 år sedan var liksom masspsykosen var att samla tillräckligt mycket data för att kunna ha en bra algoritm på något sätt.
Alla big data, housen och så vidare.
Precis. Men nu är ju psykosen liksom fysiska platser. Du måste ha computing. Har du inte det, då kan du inte erbjuda någonting. Och som sagt, det finns väl en risk att i den psykosen så kommer utveckling ske där modeller i mycket högre utsträckning kan köras lokalt. Det vill säga att din dator kan ha en lokal modell som funkar jättebra för olika saker och ting. Så att det här behovet av de enorma computinghallarna, är det verkligen permanent? Det vet vi inte.
Nej, sen är det väl också så här, hur, alltså, det spårar framtiden 10 år och alla komponenter i alla de här datahallarna är obsoleta. Dels för att de har körts stenhårt, men också för att de är 10 år gamla och det finns ny, mycket, mycket bättre teknik. Det är också någonting att ta i beaktning och så vidare. Och jag tänker att det spelar in i den här med liksom havslösningen också, att Vi pratade ju för något år sedan om liksom det här med att bygga serverhallar i rymden, som ju också vissa smarta miljardärer har pratat om är en möjlig lösning. Att så här, visst, det kanske du kan lägga ner massa miljarder på att göra och få till så att det funkar. Men vad gör du när liksom när det är något problem? Alltså det är liksom inte bara, det är det som är fördelen när du har byggt den där i Georgien. Det är liksom att då skickar du ut när det är någonting som krånglar, då får Stanislav åka ut och kolla hur det ser ut. Medan liksom, det är bökigare då när någonting är mitt i Stilla havet att liksom, åka ut och utföra någon slags service eller uppgradering av komponenter och så vidare. Precis på samma sätt som att när du skickar upp någonting i rymden så blir det betydligt mycket, mycket svårare att köra service.
Det skulle liksom inte behövas om det inte var för att så här, nyskilda Micke i Skillingaryd startar ChatGPT för att fråga om han behöver ha olivolja när han ska steka bacon. Hade vi bara skippat allt det där och skulle ha skippat chatbotten.
Men vänta, så här, det är inte nyskilda Micke som är problemet här.
Jo, i kvadraten så är det ju det.
Alltså,
om vi inte hade haft dem som chatbottar utan vi hade bara haft dem som API-anrop, så att det krävdes en professional för att använda dem.
Jo, men jag menar så här, det är ett ganska stort maskineri som har sett till att från nyskilda Micke också tycker att det är en bra idé att fråga ChatGPT om man ska använda olivolja när man steker bacon. Alltså det menar, han är bara ett offer för en stor våg av ja, där saker måste börja generera pengar.
Ja, men när folk säger så här, ja, jag använder knappt Google längre, jag kör direkt i ChatGPT.
Jo, men det är också för att alla har sagt åt dem att det är så ni måste göra nu. Det är det här som är framtiden. Alla har ju liksom matats med den lögnen att säga, det här är det bästa.
Just det. Ja. Ja. Oh.
Ja, någon slags sjunkande skepp.
Sjunkande skepp. Sjunkande skepp, flytande hallar.
Och så lite hantavirus.
Lite hantavirus i mixen. Fan vad fint. Mm. Vilken häxblandning.
Ja.
Men du, det är väl en bra not att gå ut på. Häxblandningar och serverhallar.
Mm.
Vi tackar för idag. Tack så hemskt mycket för att du lyssnar. Det gör oss väldigt glada att ni orkar med det här skiten, höll jag på att säga. Men vill man supporta oss och det vi gör, vårt värv, så kan man gå in på patreon.com/oddpod och pytsa in en slant. Så håller vi dioderna blinkande, rapporterna från Everest är vid liv och allt du aldrig velat veta om glassbilens tuta, men nu inser att ditt liv förgylldes av. Allt det får man av en ynka insats.
Mm. Stort tack till er som stöttar oss och stort tack till alla som lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka.
Hej då!